Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så kan det vara.
Så ja. Är det.
Ja. Även om det har gått några år.
Ja.
Ja. Jag tänkte på det när vi började med det här körschemat, Biro, att man saknar sportnytt. Du brukar ju ta den rollen lite ibland, bara läsa upp resultat.
Ja, nej, exakt. Man hamnar i, precis. Ja,
så gjorde ju sport betydligt mycket mer än så.
Också men, ja. till visade bilder av resultat.
Ja.
Kalmar-Mjällby 2-1. Och så står det, ja det är Kalmar-Mjällby 2-1. Men vad fan, det är ju, liksom. Men du har ju, innan vi kommer in på dagens gästgård, du har ju en väldig vurm för alltså det tidsmässiga perspektivet när det gäller sportbevakning i tv.
Ja, ja, ja.
Du älskar ju det här. Ja. Det går ju igång helt.
Ja, men det är ju för att jag är född 1986. Ja. Så hela 90-talet när man liksom för det första då läste tidningen, så läste man ju liksom sportsidorna först. Och sen så att man ju väntade på Sportnytt att det skulle komma. Och sen så, ja, nu har vi ju Albert Svanberg här som ni vet, eftersom ni har slagit igång avsnittet. Men så var det ju signerat Svanberg en stor del i ens liv. Mm. Och VM 94-krönikan, vilket vi kommer komma in på.
Välkommen hit Albert.
Ja men tack.
Är det läget?
Vilket intro.
Ja.
Mm. Jo, läget är bra.
Ja. Aktuell med serien Fotbollens historia som vi kommer återkomma till och prata en hel del om i avsnittet och sådär. Tänkte vi kunde börja med faktaruta. Specialskriven och något annorlunda sådana möjligen. Favoritlag i fotbollsvärlden?
Ho. Ja, då får jag väl ändå gå på min ungdomskänsla. Då var det ju Liverpool.
Ja.
Är man 60-talist och tittar på Tipsextra på 70-talet så var det där det landade.
Ja, svårt att komma runt.
Mm.
Ja. Har liksom, hur känner du av den här? Alltså det är ju någonting när man blir lite äldre så börjar man ju, man hamnar ju på andra platser i världen och reflekterar sådär. Märker du av någon sorts åldersfixering privat och eller i bransch? Och hur ser du på det?
I sportjournalistbranschen?
Ja, eller? Men tanke på vad som har hänt, alltså de här alltså, som Henke var inne på tidigare, när man liksom var man ju glad om resultatet kom med i morgontidningen. Oftast gjorde den inte det för att den gick i tryck, och så hade man kanske en kvällstidning man köpte och så var längst ner var den, tills det hur det är idag. Det är ju två planeter liksom. Men hur hänger du med och hur mycket är du i det som varit och hur följer du dig själv liksom?
Ja, men jag är väl någon slags hybrid sådär. Jag kan fortfarande, jag har en behållning av att se Sportnytt, men jag behöver inte se det på det klockslag det går. Men en sammanfattning av dagens idrott innan jag går och lägger mig tar jag gärna i rörlig bildform.
Mm.
Så att det är väl ett sätt. Sen är det ju, jag menar, som alla andra, jag följer nyheter i mobil, tidning, rörlig bild på olika sätt.
Mm. Är du en sportnörd då? Eller är det liksom, har du gått ur den när du...
Jag är ingen sportnörd, men det är ändå lite intressant att efter att ha jobbat med sportjournalistik, och jag var på SVT Sport i 17 år i alla olika roller, då ägnade jag väldigt lite del av min fritid åt sport, för den dosen fylldes i jobbet.
Mm.
Sen har jag ju de senaste 13-14 åren egentligen inte jobbat med sport som min huvudsysselsättning. Jag har haft helt andra jobb på SVT. Och då har snarare mitt privata sportintresse kunnat få ta lite plats igen.
Mm.
Så att det är väl att hitta den där balansen. Men jag tyckte det var en intressant känsla. När jag slutade jobba med sport så fick det privata sportintresset lite mer utrymme.
Mm.
Är det mest hockey då? För du har ju spelat hockey.
Nej, det är inte mest hockey. Jag gillar spännande idrott. Så om det är fotboll eller hockey eller ett längd-VM eller en curlingfinal. Jag är liksom, spännande. Det ska stå något på spel. Det är väl liksom min... Jag har lite svårare för omgång 7 någonstans.
Mm. Okay.
Lunket 10-20 mitt i sommaren.
Ja,
ja. I allsvenskan då?
Ja. Favoritbok? Läser du något?
Ja, det gör jag. Men en favoritbok. Alltså en bok som gjorde starkt intryck på mig tidigt, det var ju Händelse vid vatten, Kerstin Ekman.
Ja.
Jag vet inte, jag är uppvuxen i Kiruna. Det kan ha varit miljöer, det var intrigen, det var dramaturgin. Den liksom satt kvar.
Mm, bra. Bra val.
Också serien nu va? Var det på SVT eller vilka var det som körde den?
Ja, det var SVT. Ja. SVT gjorde en serie också.
Ja. Mm.
Kollar du på Serie A?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör.
Nej, vi kan ju säga det. Du påminner vänligt här innan, Albert, att vi har haft mejlkorrespondens och försökt erinna mig vad det handlade om. Och jag tror det var just en VM-krönika. Du hade inte gjort den, det var någon annan som hade gjort den. Där jag då vredgades under att någon vederbörande tyckte att Italien-Tyskland semifinal var en jättetråkig match. Och bildsatte det med Fabio Grosso med någon som fightades. Medan jag tyckte, där förstod jag, det finns olika sätt att se på fotboll. Och då mejlade vi lite om det fram och tillbaka. Så du var väldigt så där, korrekt och saklig och trevlig på alla sätt vis. Jag var något mer högljudd, tror jag. Så vi lämnar det. Det vi pratade om det också innan vi drog igång. Så där, men har vi liksom ett kort minne i svensk offentlighet när det gäller liksom vad folk har gjort och betytt och sådär? Och är det här ni har jobbat med nu som vi kommer komma till en del och att försöka mota det? Eller hur ser du på det?
Jag tycker överhuvudtaget att det finns ett stort värde i att ha koll på sin historia.
Mm.
Dels för att det kan i bästa fall säga något om den tid man lever i också. För när man börjar gå tillbaka och titta på utveckling och saker som togs för givet ett visst decennium kan vara helt förändrade nästa decennium.
Mm.
Och det blir en nyttig påminnelse om det vi tror är självklart idag och inte alls behöver vara det om 10 år. Plus att det i takt med att vi har en väldigt intensiv här och nu journalistik med all rätt, det är inte så konstigt, men då är det också väldigt lätt att få saker, få sätta ett ordentligt avtryck. Mm. För det kommer alltid något nytt som är lite nyare och lite färskare. Och då tycker jag det kan vara bra att påminna en om att det kan ha hänt saker tidigare som har varit stora erövringar som är värda att komma sig ihåg.
Mm. Mm. Vad, förutom musiken, var bättre för? Ledande fråga. Har du något som liksom var bättre för? Eller för, nu är kanske något år äldre än vad jag är, men bör man akta sig för att hamna där? Eller kan det vara i den balans liksom, gång? Hur ser du på det?
Jag tyckte min backhand i tennis, den var definitivt bättre förr, ja, kan jag säga.
Ja.
Men den kan jag sakna med en viss nostalgisk blick.
Ja, ja, ja.
Jag har börjat skära backhand, det är väl liksom ett ålderstecken.
Ja, ja, bra. Ja, okej. Okay. Tar du del av den här nya mediala floran, liksom poddar och sådär liksom? Eller hur är du där?
Alltså, det är klart att jag tar del av flödet via min mobiltelefon på alla möjliga sätt. Men jag är ingen stor poddlyssnare, det är jag inte.
Nej.
Jag kan liksom göra någon riktad insats om jag får tips på någonting. Men jag har ingen podd som jag följer slaviskt.
Nej, som rullar. Nej.
Nej.
Okay. Ja, men Henke med karriärsegmentet.
Nej, men som jag sa där, för mig och, men också för många andra, så är det ju mest känd från din liksom tid i rutan på SVT, men också krönikan du gör ihop med Mats Nyström 94, som varvats många, många gånger. Men du har ju en väldigt lång karriär på SVT i olika chefsroller också liksom. Vad tycker du har varit roligast? Sådär. Är det rutan eller bakom? Eller?
Man kan nog säga att det faktum att mitt yrkesliv har sett ut som det har gjort har varit det roligaste. Att det har funnits en möjlighet på SVT att göra olika saker. Jag lämnade inte sportjournalistiken för att jag tyckte det var tråkigt. Jag tyckte det var fantastiskt. Även att vara chef på SVT Sport tyckte jag var ett otroligt roligt jobb. Men jag kände också att jag själv ville testa andra saker. Jag ville inte gå och fundera på hur det skulle vara och ha provat något och inte ha gjort det.
Mm.
Och att ha möjligheten att vara på ett företag som jag i grunden tycker har en jäkligt viktig roll och som jag trivs och är stolt över att jobba på. Att kunna få göra en sån resa och ha så många olika yrkesroller, det i sig har varit det roligaste.
Mm.
Sen finns det naturligtvis, liksom, det beror på vad är roligt, det kan vara liksom dagar som är fantastiska.
Ja. Vad minns
det kan
du mest då när du kommer tillbaka? Om det inte kan vara tråkigt också.
Alltså, jag... Det finns ju några saker på SVT Sport efter mitt producerande liv under de åren när jag var chef. Dels att vi drog igång Vinterstudion. i en tid när man pratade om att det är svårt att sätta ett nytt tips extra på banan, att vi hittade den lösningen, ja, och att se hur det lever.
Ja, det är ju en succé.
15 år senare.
Ja, kan man säga.
Och faktiskt en annan sak också som jag tycker var ett grepp som SVT skulle ta. Det var när vi startade SM-veckan. Ni vet, många svenska mästerskap. Ja. En ort, en vecka.
Folk som cyklar i skogen.
Ett blankt papper. Där det var väldigt lätt att steka den idén tidigt. Och säga, hur ska det gå att få ihop alla internationella kalendrar, nationella kalendrar, förbund, världsstäder. Men att vi ändå satsade och körde på den. Och att den också lever kvar. Det är två saker som jag kan känna lite extra för idag.
Men du var ju en av de första där. Jag kommer ihåg när Signera Svanberg var någon sån här lite grafik när du skrev också. Namn. Det var ju, och medieklimat såg helt annorlunda. Hur upplevde du själv genomslaget där? För att det var ju, du hade ju tänkt till och det ibland var det ämnen att tema. Alltså, hur var uppmärksamheten då när du gjorde de här grejerna? Kommer du ihåg det?
Den blev ju rätt stor. Mycket tror jag för att SVT och då TV generellt hade inte haft,
nej,
någon som gick in och satte en personlig kommentar på saker som hände.
Exakt.
Så att jag tror bara det faktumet i sig stack ut lite grann. Och det gjorde att det blev uppmärksammat. Sen, jag försökte aldrig vara en krönikör som gick in i någon slags krönikörsroll och skulle vara kontroversiell för att vara kontroversiell. Jag gillade att liksom försöka hitta mönster i saker som hände och se om man kunde väcka någon ny tanke. Ja, så här. Det tyckte jag, och jag höll mig till den stilen. Och jag gjorde ju det faktiskt inte mer än 4-4,5 år. Det var ju väldigt roligt att ha testat det. Men jag känner inte att det i sig var det jag brann allra mest för. Det var ännu roligare att producera tv som jag gjorde innan. Men det var ändå roligt att ha provat på den där rollen också.
Men vad gjorde du med ditt offentliga jag då? För det känns som att, ja, men den miljonpublik ni säkert hade då, och jag och andra som kollade liksom, det måste ju boomat verkligen.
Ja, nu hade jag ju synts en hel del i olika programledarroller på mästerskap och sådär innan. Ja. Men det är klart att det gjorde någonting med det. För det var ändå varje söndag och medielandskapet såg annorlunda ut. Det gjorde, skulle jag säga, som jag själv tyckte var kul ändå, det var att när folk kom fram, vilket ju hände, så kunde det ofta relatera till något jag hade sagt. Det var inte bara här ser vi ett känt ansikte, utan att liksom, de kunde bolla sig mot en tanke eller en åsikt eller någonting. Det tyckte jag var, jag hade aldrig några problem med det där. Jag blev schysst behandlad.
Om vi tar den här fotbollens historia, premiär var det 21 april på SVT Play, va?
Ja, 21 april på Play, dubbelavsnitt först. Sen går de onsdagar i SVT också, ett i veckan framåt.
Okej. Det är ju, känner du ansvaret? Eller är du så pass?
Nej, men det är klart att vi har... Vi hoppas att det är höga förväntningar. Jag och Jens Lind som ju har gjort det här, vi ger oss in i ett sånt här stort projekt för att vi vill göra något som vi själva tycker är bra. Sen kan man ju aldrig riktigt veta vad publiken tycker, men vi försöker ha inställningen att om vi hittar historier som vi tycker är intressanta att berätta, bilder som vi inte har sett förut, då tänker vi att då borde det finnas några tittare som också tycker det är spännande.
Ni blev ju enormt hyllade för hockeyns historia. Enormt måste man ändå säga. Det är genomslaget ni fick.
Ja, det var helt galet faktiskt. Ja. Översvallan. Ja.
Ja.
Det gav ju lite mer smak också.
Ja. Var det då det här föddes liksom? Ja, för det här är ju nationalsporten också.
Ja, ja. Vi pratade inte om något nytt projekt så länge vi höll på med hockeyns historia. Men efter den, både med den respons vi fick och det som var roligt var att vi försökte ju berätta en historia som både skulle kunna engagera de som är superintresserade och insatta, men också de som kanske inte är särskilt intresserade men som fångas av en berättelse och en tidsskildring. Och det var nästan det roligaste efteråt var att vi fick responsen från båda de kategorierna. Och när det hade landat, och dels tycker jag igen att det är väldigt roligt att jobba ihop. Och för mig var det lite grann, jag hade inte producerat tv på i alla fall 7, 8, 9 år. Så det var ju också ett test för mig själv. Tycker jag det är roligt? Kan jag liksom bidra? Går det att göra någonting? Och med den responsen vi fick, det var då både vi kände och andra också kände och sa, ska ni göra något mer och något annat? Och då var det naturligt att börja tänka på, kan vi ta oss an fotbollen också?
Det är intressant med gruppdynamik sen när man är två som jobbar. Hur är liksom den här yrkesmässiga uppdelningen mellan er och hur kompletterar ni varandra och hur stöter ni? Liksom? Hur funkar det?
Dels känner vi varandra sedan 30 år tillbaka. Så vi är liksom goda vänner i grunden. Jag skulle säga att en nyckel i att det funkar så bra när vi jobbar ihop. Det kanske finns flera, men en som vi har pratat om är att vi försöker aldrig övertala den andra om att en idé är bra.
Nej.
Alltså vi har så pass stor respekt för varandras känsla för vad det är vi vill göra. Så om någon lanserar en idé och den andra inte tänder på det, då släpper vi det direkt. Det vill säga det blir aldrig någon pingpongmatch där någon försöker argumentera in en bild, en person, en händelse. Mm. Och det där är ganska skönt. För det gör att vi bara bygger varandras tankar hela tiden. Mm. Sen är vi olika som personer. Jag är lite mer, liksom, lite mer struktur, dramaturgi. Jens är en ordkonstnär, kan hitta liksom, detaljen i en bild som går att bygga ut. Och så där. Så att vi bidrar med lite olika delar i det.
Mm. Ja, för er som lyssnar som inte har stenkoll på Jens Lind så är det ju... Ja, men han har ju en hel kategori på SVT Play så man kan gå in och kolla.
Fantastisk filmare som har gjort massor.
Ja, men Tumba, Prinsessan, GV också. Men det är liksom inte bara sport så. Nej, men det är en röst också man känner igen. Så, som kanske inte alltid varit framför. Nej, så.
Oslagbar berättare.
Ja, ja, men verkligen.
Jag tänkte vi skulle kolla lite grann på några av avsnitten som kommer ingå i fotbollens historia då. Inte alla, men några. Och så kan vi resonera lite kring dem. IFK Göteborg 82, är det första avsnittet där?
Det är första, ja.
Okej, så det är först ut. Hur gör man research där? Alltså hur djupt kan man hitta i SVT? Har ni liksom varit, vi ska hitta nya bilder på Conny Karlsson när han lyfter bucklan ner i Hamburg. Ska vi ta dem vi har och skriva nytt till? Eller vad gör man praktiskt?
Alltså man kan väl säga att vi ganska tidigt, dels är vi noga med att säga att det här är ingen redovisning av svensk fotbollshistoria. Vi har ju i första hand ett pionjärtema. Några som har brutit ny mark på ett område, flyttat fram, skrivit ny historia och våga avgränsa en historia i en historia. Så i det här fallet, det är klart att Blåvitts UEFA Cup triumf är den sportsliga pusselbiten, men historien vi berättar är ju om hur en ung Sven-Göran Eriksson i Degerfors av alla ställen inför mental träning i slutet på 70-talet med stort motstånd. Vad är det här liksom? Någon som ska hjälpa till med nerverna.
Ja.
Och så tar han med sig den här erfarenheten, för han lyckas ju med detta, till IFK Göteborg där en Torbjörn Nilsson vänder hem med stukat självförtroende efter en liksom tufft år i PSV Eindhoven. Och Svennis lägger det här på bordet. Och deras resa och vad det leder till, det var ju från början vår grundberättelse.
Mm.
Sen utifrån det så ger vi oss in i SVTs arkiv och tittar vad finns det och på vilket sätt. Mm, bland annat finns ju ett gripande reportage om Torbjörn Nilsson i PSV 77. Mm. När han helt naket och öppet säger att jag trivs att sitta på bänken. Jag är rädd för bollen. Jag kan inte ta emot den.
Mm.
Och man ser den här unga fotbollsgeniets tvivel.
Mm.
Jag tycker att det är... Man kan liksom hitta delar i arkivet också som man kan bygga ifrån.
Här situationen. Och har präktigheten att gå innanför ytterligare nummer tre är det väl här, ja. Det är Majer. Som bara räcker omkull Torbjörn, ja. Helt klart straff. Femte försöket vid EFA-cupen för Stig Fredriksson. Och där sitter den i övre högra hörn. Mm. Det är 3-0. Och nu kan vi börja prata om en präktig sensation, skulle jag vilja ta till de orden. Det här tror jag ingen hade förutsett. Inte ens vi här eller någon övrig så kallad expert. Att Blåvitt ska göra 3 mål på detta Hamburg i detta Folkparkstadion. Det är liksom lite för mycket av det goda.
Det var ju ett tvivel som jag fattade rätt så gjorde att han inte spelade till exempel i landslaget. Men att han kände sig trygg i IFK just för att Svennis var där med de här arbetsmetoderna.
Precis, det var ju ett par år senare där som han tackade nej till landslaget 81. Och det var ju också mycket för att de spelade på olika sätt. Svennis hade ju följt och utvecklat den här brittiska modellen. Medan då Laban Arnesson var förbundskapten och ville spela en annan typ av spel. Och det där hittade Torbjörn inte rätt i. Men det är intressant att höra honom idag när Torbjörn Nilsson reflekterar tillbaka. Så ångrar han ju att han tackar nej till landslaget.
Mm.
Han tycker han kan inte riktigt förstå varför han gjorde det. Han säger det, jag borde ha spelat 70-80 landskamper.
Mm.
Och vad spelade han? 28 tror jag.
Ja.
Jobbet med det avsnittet då? Har liksom, började det innan... Allting som nu har hänt med Svennis med sjukdom och sådär. Ja, så att man visste liksom inte om det då, eller?
Nej, jag gjorde intervjun med Svennis hösten 2022.
Ja.
Och vi bestämde tidigt att det här skulle vara avsnitt 1. Långt innan det som nu har liksom kommit fram om Svennis sjukdom.
Mm. Hur har det varit för dig och Jens liksom? Med allt som har hänt?
Nej, men... vi reagerar väl som alla andra. Det är ju liksom ett chockartat besked när man hör och läser om det. Jag har varit mån om att göra en film som vi tror kommer landa väl och som också Torbjörn och Svennis känner igen sig i. Att det ska kännas bra för dem när de ser den.
Mm. Tror du att vi någonsin kommer få fram ett lag som kan slå liksom en hel kontinent med häpnad på det sättet? Man gjorde ju faktiskt två gånger, för man vann ju 87 också sen UEFA-cupen. Ja. Men,
alltså svaret måste ju på något sätt bli nej. Men med tanke på det jag sa tidigare, hur saker kunde vara så självklara på 40-talet som inte var det på 50-talet, eller på 50-talet som inte var det på 60-talet. Så vem vet vart en fotbollsvärld tar vägen om 10, 20, 30 år. Okej, det finns ingenting som tyder på det nu, men så som fotbollsvärlden ser ut idag kan jag inte se att det kan hända.
Ja. En faktarutefråga nästan på ämnet EU. Vet du varför Ruben Svensson kallades Röde Ruben? I blåvet.
Det kan väl ha haft med hans politiska åskådning.
Mycket bra, helt korrekt. Helt korrekt.
Europeiska fotbollsunionen som lämnar över den här fina bucklan till Conny Karlsson, en av många stora, denna fantastiska fotbollsspelare. Ja, det är en underbar syn för oss svenskar och för oss i Göteborg. Fantastiskt. Och att utnämna några spelare över de andra, vi har nämnt några under sändningens lopp och det tycker jag räcker. Det här är en lagtriumf och ingen har varit dåligt, men väldigt många, eller alla ska vi väl säga, enormt bra idag.
Om vi tar vidare ett avsnitt sen, avsnitt 3 antar jag att det är om Grenoli, eller?
Ja, framförallt Gunnar Nordahl.
Gunnar Nordahl först, okej. Okay. Skulle du säga, om man tar Gunnar Nordahl och även de andra två, men i den ordningen, är de större i Italien nästan än i Sverige, eller hur reflekterar kring det? Vad var ingången här?
Ja, men här var ju ingången såklart att han var den som öppnade dörren till en fotbollsvärld utanför Sverige där du tjänade pengar. Och det var ju ett enormt stort beslut för honom att fatta. Det var ju andra som hade tackat nej tidigare, för att man visste att säger jag till det här, då är jag avstängd från svensk fotboll.
Man får inte spela i landslaget.
Man får inte spela i landslaget. Man fick inte spela fotboll för pengar, helt enkelt. Mm. Och han har en brandkårslön i Norrköping, och Milan lägger upp då 100 000 kronor på den tiden. En enorm summa. Och han inser att han kan trygga sin familjs framtid. Så att historien kring Gunnar, sen har vi med en del kring Grenoli, men det är framförallt Gunnar Nordahls historia om man tänker på pionjärtemat. Han var dessutom med då, vann OS 48, och han var ju en enorm stjärna även i Sverige ju. Sen blev han ju kanske ännu större i Italien så att säga.
Nej, men det finns en aspekt,
och det har väl också med, det kanske också har hur man vårdar sina gamla fotbollshjältar i olika
absolut
länder.
Så är det ju.
Men jag, det kan du berätta mer om Italien.
Du har ju en poäng där, men sen tror jag också att vi glömmer ibland vilken oerhörd ambassadör för Sverige i Italien han var. Hur viktig han var för synen på Sverige, vilket land Sverige var. Folk fick upp, det var ju många dörrar som öppnades för folk i Italien om vad Sverige var för något. Ja. Just via fotbollsspelarna som kom där då, Gunnar Nordahl där.
Absolut.
Så det är, och sen som du är inne på, att man är bättre på att minnas sina hjältar i Italien än vad man är i Sverige. Sen håller vi på att steppa upp här, men det tar lite tid. Skulle du kunna beskriva liksom hur bra var Gunnar Nordahl, och hur stort liksom, för de som är så unga och inte kommer ihåg eller inte vet liksom.
Han var ju den gamla klyschan, en centertank.
Ja.
Alltså så här. Låg tyngdpunkt, snabb, fruktansvärt bra skott. Han kunde liksom, och det tycker jag man ser till och med på gamla bilder. Det är så här Super Mackie Buster.
Ja.
Det är honom jag tänker på när jag ser Gunnar Nordahl.
Ligger i luften så här och skjuter. Ja.
Och det är liksom ingen pardon, det är ingen tvekan. Det är liksom, och han gjorde ju mål hela tiden.
Ja.
Han gjorde det i Degerfors, han gjorde det i Norrköping, han gjorde det i landslaget, han gjorde det i Milan. Mm. Så att som renodlad målskytt, så vet jag inte riktigt vad man ska jämföra med.
Nordahl tycker att den italienska massagen är lite för len. Han behöver hårdare kramning, och det fick han hemma i Sverige. Tja, så är man ledig ett tag igen då. Nej, det var nog för mycket sagt. Middagsfrukten måste pappa Gunnar köpa hem. Och naturligtvis måste autografer skrivas. Hemma är det redan dukat och klart och lille Thomas är hungrig. Så hembiträdet av 80 kronor i månaden kan servera. Jag kan tala om att fru Nordahl trivs fint i sitt italienska hem. Hon lagar inte bara spaghetti åt Gunnar och Thomas, utan brukar då och då piffa upp tillvaron med köttbullar och potatismos, som idag. Det är ingen svårighet för henne att få ingredienserna. Och Gunnar gillar vilken mat som helst, säger fru Irma. Och ett glas chiantivin nekar han sig inte heller.
Nej. Nej, men det är väl Zlatan eller Håland nästan. Liksom. Alltså man tänker, vad fan är de mänskliga nästan? Liksom, när man ser dem, hur de använder sin stora fysik och sådär. Och hur han kom och bara liksom vann skytteligan år efter år i Italien. Liksom. Det är otroligt om man sätter det i tidsperspektiv. Andra tror jag att det började med Zlatan nästan. Liksom. Unga människor, för helvete alltså.
Nej, visst. Och de sköt ligatiteln till Milan som inte hade vunnit på årtionden, om jag minns rätt. Mm. Och det här är ett enormt steg han tar med hans son Thomas Nordahl är liten när de flyttade dit, hans hustru. Vi berättar i filmen hur de undrar när han dyker upp, han är mörkhårig, är det här den här blonda svensken som skriver, är det liksom rätt person som har kommit mer eller mindre? Jag vet till och med, jag reserverar mig för att jag inte liksom minns i detalj, men jag tror till och med att någon, det är någon i Milan som vill se honom testskjuta några skott så att de förstår att det är rätt person de har fått. Liksom.
Ja.
Man undrar ju hur man scoutade då nästan. Ja. Man inte riktigt visste vem det var.
Nej, precis. Men det är klart OS i London 48 i alla fall. Ja. Där var han ju en dominant. Och, och, så det var ju efter det här budet kom. Sen gör han ju, när han går och funderar på om han ska tacka ja eller inte, så gör han ju 5 mål i en landskamp mot Norge också 1948. Alla 5. Så att han liksom markerar ju ändå någon slags...
Att han har koll.
Ja. Och sen... har han ju en hopplös jobb i första halvlek i sin första seriematch.
Mm.
Och sitter ju i paus och mer eller mindre känner att jag får åka hem. Det här går inte, jag klarar inte av det här. Det blir svansen mellan benen hem till Sverige. Och sen gör han ett drömmål i andra halvlek och sen tar det fart.
Nordahl, Frignani och Lidl. De bägge rivaliserande Milanoklubbarna Milan och Inter har förenats i en gemensam utställning på San Siro. Legendernas historia, ett passande namn. Tystnaden var andäktig inne på den fantastiska utställningen. Lennart Nacka Skoglund har sin givna plats. Liksom min pappa Gunnar. Det första kontraktet med Milan. Guldkanonen han fick för 200 mål i Serie A. Minnet av svensk trion Grenoli vårdas ömt.
När man sitter och kollar då på arkivbilderna, känner du då att det här är guld liksom? Man vill bara plocka fram det. Varför gör vi inte det här oftare?
Nej, men jag känner faktiskt att det är en slags...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Skatt man dyker ner i när man ger sig på arkivet. Sen kan det också finnas, Det går ju att hitta även andra bilder. Jag tänker på den här matchen jag nämnde mot Norge. Vi har färgbilder, Sverige-Norge 1948. Det ger ju också en annan känsla. Man kommer närmare händelser helt enkelt. Vi har färgbilder på Gunnar Nordahl när han sitter hemma med sin fru och Thomas i 2 år. De sitter och fikar och han funderar på, ska han ta det här eller inte? Och det är också ett sånt, tycker jag, att kunna levandegöra de här äldre händelserna som ibland kanske mest har varit halvdass i svartvit kvalitet, 2 skott med lite konstiga klipp. Att liksom göra en berättelse om den tiden, om den unga personen, Gunnar Nordahl.
Hur långt tar det att gräva fram sånt där? Var liksom börjar man? Hur letar man? Är arkivet så bra på SVT att det är bara liksom söka? Så?
Nej, men nu, det här, just den här episoden så sökte Jens mest när det gällde arkiv på Nordahl-historien. Men SVTs arkiv är en bra grund. Sen kan man ju få söka runt på andra håll och se vad man hittar för rörliga bilder. Eller läser de rörliga bilder och ta reda på dem. Men det är klart att SVT är en jättebas. Sen är det svårt ibland, hur ska du avgränsa ditt sökande? Ska man söka på T. Nilsson, Torbjörn Nilsson? SG Eriksson, Svennis, IF Göteborg, Blåvitt. Alltså, allt handlar ju också om vilken metadata är lagrad för att få de träffar du vill ha. Så att man tittar ju på rätt mycket som vi aldrig använder.
Ja, det gäller att begränsa sådär, så att du inte bara drar iväg 2 veckor på Kolmanna. Liksom.
Men jag kan ju förlora mig. Alltså, jag sitter ofta hemma när jag har jobbat med dokumentärprojektet och Katarina som jag lever med kan komma och knacka efter ett tag. Så här, liksom. Det har gått 5 timmar. Jag själv tror att det har gått 10 minuter.
Katarina Hulting ska vi säga.
Ja,
Hulting, förlåt. Ja.
Det är ju en beskrivning av passion.
Albert.
Vänta, jag ska bara säga. Och så går det 5 timmar. Liksom. Ja, lite så har det varit faktiskt. Ja.
Två andra också i ett avsnitt, Ralf Edström och Ralf Magnusson.
Roger
Magnusson, förlåt, såklart. Kan du beskriva, Ralf Edström kanske en del känner igen som han har varit expert och lite sådär på Sveriges Radio om inte annat. Varför valde ni de här och hur såg i berättelserna ut i dem?
Ja, med Ralf så kände vi lite det du var inne på. Många känner igen honom som expert på Radiosporten. Mm. Där han gjorde liksom ett stort jobb under många, många, många år. Mm. Men vi kände själva, både jag och Jens, vi växte ju upp med Ralf Edström. Och vi kände att vi har sett väldigt lite berättat om hans fotbollskarriär i rörlig bild. Det känns som att den har blivit, ja, vi kunde inte riktigt. Och han hade ju ett osannolikt genombrott i svenska landslaget. Mm. Vilket är lätt att glömma bort. Man tänker volleyn 74.
Där kommer Edström. Volley! Åh, vilket skott! Dammars kalasskott! Som ni minns första målet mot Uruguay. Då var det klockan.
För oss som då är 60-talister, det var ett klassiskt mål mot Västtyskland, hemmafavoriten i VM. Men hans genombrott i svensk fotboll är svårslaget. Mm. Så man kan säga att där ringade vi in killen från DG som gör debut i Degerfors som 15-åring, kommer till Åtvidaberg, gör landslagsdebut som 19-åring och på sina 4 första landskamper gör han 8 mål. Mm. Bara 7 på nick.
Ja, ja.
Nästan 8 som han säger. För det var nick och blev en retur och så slog han in returen.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så det här är, TV har precis, inte precis, men det är väldigt, väldigt stort. Det här är tidigt 70-tal. Mm. Sverige, Sovjet 1972, sen, det är direkt sändning. Liksom. Mm. Och Ralf nickar in 3 mål.
Mm. Sen hade
och han också är liksom, han det är, vi tycker att det är en speciell historia.
Han hade ju också en popstjärna aura kring sig. Alltså han blev flickidol, eller hur vi ska uttrycka oss.
Precis. Ja, men han blev en stor tidig ungdomsidol. Dels för det han gjorde på fotbollsplan och dels att också TV hade slagit igenom på ett sätt som inte var aktuellt 58. Mm. Och det hade gått ganska lång tid mellan svenska landslagsframgångar. Ju, från 58 fram till då 74 egentligen. Mm.
Jag har en egen liten jättekort där. Jag skrev ju Lasse Berghagens memoarer för ett antal år sedan. Och då berättade Lasse att när han var i Tyskland och jobbade mycket så hade Sverige spelat landskamp där och så var de på samma hotell. Och då raggade Ralf ner Lasse till hotellbaren efter match. Och där satt de ju ett bra tag, kan man säga.
Härligt.
Apropå popstjärna. Ja. Ska du ta den här VM 94? Alltså, mina minnen av VM 94 är ju.
Ska vi börja med det eller?
Suddigare. Nej, men jag höll ju på Italien så att det var ju ja. Ett fruktansvärt VM.
Det gjorde jag också halvt kan jag säga. Som 7-åring.
Ja. Är det du drömmer om?
Ja, alltså ja, det är mycket konstigt. Jag drömmer om när jag gällde italienska landslag på 90-talet. Det var ju bara en radda och katastrofer vi var ute och gå igenom. Men de var ju väldigt, de spelade jättekort. De ingen speciellt bra fotboll under Sacchi eller inte speciellt kul. Men de hade en bra halvlek mot Bulgarien i semifinalen. Och sen så var det den här straffhelvetet då. Men för, jag fattar ju hela den här Sverige-grejen såklart. Det pågick ju runt omkring. Men ja, krönikan om ni har uttalat om det här, men vad dina...
Nej, men jag tycker den liksom är intressant dramaturgiskt, liksom hur man börjar och att det är en helt annan tid och det är ju Karin Boye och allt det där. Hur tänkte du och Mats, och sen så kommer jag inte ihåg klippan.
Dennis Widmyr,
ja,
ska vi inte glömma bort.
Ja.
Ett geni.
Ja, men verkligen.
Bra. Nej, men vi kände att de här krönikorna hade ju sett ut ungefär likadant. Det var ingen fel i det. Det var Arne Hägerfors och Bosse Hansson kanske i en studio. Man gick igenom gruppspelet, visade de snygga målen. Man kom till slutspelet, de snygga målen. Hansson kanske gjorde någon analys på slutet om fotbollens utveckling. Och så här. Lite väl förenklat. Fantastiskt. Alltså när jag växte upp, jag ville inte ha något annat. Jag tyckte det var toppen. Men som tv-makare, när jag var relativt ny på SVT Sport. Jag hade börjat 93 och det här var ju 94. Mm. Så var jag själv väldigt intresserad av dramaturgi. Hur kan man använda det? Jag hade läst lite filmvetenskap innan jag började och så där också. Tyckte att det här borde gå att använda i ett sportberättande också. Så att det var väl grunden in i det här. Att försöka att göra nya intervjuer. Det hade inte heller gjorts på det sättet tidigare. Och använda våra egna featurebilder från de olika matcherna. På den tiden hade vi ju liksom pool position på egen kamera också. Så vi kunde hela tiden komplettera produktionen med egna bilder. Jag stod 5 meter bakom Ravelli hela straffläggningen. Liksom, och vi kunde jobba med vår egen kamera och liksom se till att ha bilden på Håkan Mild i mittcirkeln när Ravelli räddar. Och så här, för att ha ett eget bildspråk. Så att det var lite olika delar som sammanföll i att vi kände att vi kan göra något annat.
Ja, men och just det här inledningen just med dramaturgin som du berättar, att det är inte bara sport. Alltså att man fångar det. Och visst är det... Boye där användes väl också av landslaget på något
precis,
sätt?
Precis, det var ju Tommy Svensson som inför åttondelen mot Saudiarabien.
Ja.
För att han var mån om att de inte skulle bli mätta helt enkelt. Mm. Han hade känt det lite grann under EM 92 att efter ett väldigt bra gruppspel att de kanske inte riktigt liksom var fullt framme mentalt i semifinalen. Jag har för mig att det var den kopplingen han gjorde. Och ville på något sätt påminna dem om att okej, vi har gått vidare till en åttondel, men vi ska längre än så.
Känner du
det bra?
Jag känner igen den, det är Dallas signaturmelodi.
Nu är vi i Dallas och ska möta Saudiarabien. Hur möter man ett lag som spelar så okonventionellt som det gör?
Det är viktigt att man behåller organisationen, disciplinen som laget hade, som Sverige hade mot Brasilien till exempel. Det är viktigt att man har tålamod, att man inte tror att man ska avgöra matchen första minuterna, första 30 minuterna, första halvlek. Va? För behåller man disciplin och organisation så på 90 minuter så vinner Sverige.
Och den här typen av berättare har också satt någon form av standard efter det. Det var ju sen man, ja, men det var ju sen så man gjorde liksom krönikerna. Så gick man och väntade på att krönikerna skulle komma, så var ju det nästan lika stort som ja, men man får återuppleva allt igen tycker jag.
Ja, men jag gjorde ju, jag och Dennis gjorde, nej just det, Dennis och även Anders Brevar, vi gjorde ju en krönika till 98.
Mm.
Det var ju också, då tog vi ut svängarna på ett lite annat sätt, för då var ju Sverige inte med, så vi kunde liksom jobba mer med spännande internationella historier.
Mm. Men vi ska prata om det avsnittet snart, men jag är en fråga. Martin Dahlins mamma, vem är det?
Alltså jag har inte koll på den där historien. Den kastas ju upp lite då och då. Jag vet faktiskt inte. Ja. Det var väl något med Rålambshovsparken och vem som var vem i någon intervju där.
Jag har inte
koll på den historien.
Nej, det är ju synd. Det är ju ett mysterium fortfarande. Det är någon som blir intervjuad som säger att hon är Martin Dahlins mamma. Men det är det ju inte. Hon försäger sig. Hon börjar säga Niklas eller någonting liknande. Nej, det är synd. Det är ett mysterium fortfarande.
Men den där kan jag inte lösa.
Ja.
Men den där krönikan där, liksom, är det liksom din öppna landskap? Du vet, folk ropar efter dig. Du måste spela den eller är du trött på den? Eller är det bara vi nördar som påminner dig hela tiden? Eller hur förhåller du dig själv till den?
Jag är ödmjukt fascinerad över hur den lever kvar. Framförallt kanske i vissa generationer. Sådär.
Mm.
Men jag är inte trött på den. Jag tycker fortfarande, jag står för den idag. Liksom. Jag tycker att den vi gjorde det vi ville göra där och då. Sen kan jag vara lite fascinerad över att den har ju sänts ett antal gånger och det är många som fortfarande kommenterar.
Men det här avsnittet i den här nya serien då om det här, ja. Från vilket håll kommer ni nu då när ni har gjort
det? Ja, men det är en jättebra fråga och det var en av frågorna vi ställde oss också. Och vi ska inte göra någonting som ska bli någon slags andra VM-krönika för 94, utan vi ska berätta en annan historia. Mm. Och vi funderade ju och ganska snabbt så kände vi att dels att Tommy Svenssons spelarkarriär och hans bakgrund är ganska oberättad.
Mm.
Det är klart att det finns många som har koll på den, men den har inte riktigt fått utrymme att berättas på ett sätt som jag tycker att vi gör nu i alla fall. Ger det lite mer utrymme. Men inte minst Thomas Ravellis väg fram till den här straffräddningen.
Mm.
Och hans relation till Tommy Svensson som ju började redan på 70-talet. Ja, de spelar ihop i öst, de spelar ihop i öster när Ravelli kommer upp som ung målvakt.
Ja.
Och Ravelli känner sig ju egentligen missförstådd som fotbollsspelare.
Mm.
Han får mycket kritik, han har känslorna utanpå kroppen, det är ingen som förstår det här. Och han går liksom och väntar i jag tror han gör landslagsdebut 81. Mm. Och när VM kommer så väntar han fortfarande på någon slags erkännande. Han har varit första målvakt i 13 år, men han undrar fortfarande när någon ska uppskatta det han gör. Mm. Det är hans egen känsla.
Mm.
Och så att vi berättar snarare den historien. Mm. Tommy Svensson och Ravelli, vägen fram till den här straffräddningen. Och sen, det var väl ett sätt att göra något annat. Jag tror vi visar väl ett mål från den här turneringen i filmen, om det är Kenneth Anderssons 2-2 mot Rumänien. Mm. Men annars så gör vi ingenting på VM.
Nej.
Vi berättar en annan historia.
Ja, ni kom från ett annat håll. Mm. Ja, spännande.
Men du berättade att du var på plats och stod där 5 meter bakom.
Ja.
Hur mycket liksom vill du, eller hur mycket kommer du ihåg och hur mycket bilder finns det då? Måste det finnas massor som inte heller visats och kunna skala av det till det här?
Ja, nu är det inte så att allt råmaterial är sparat, men vi gjorde ju uppföljningsjobb och sådär. Nej, men den stora utmaningen då, det var ju att hela tiden försöka tänka vilka bilder har produktionen.
Mm.
Det vill säga, vad ska vi ta för att komplettera? Det är inte det att vi filmar Ravellis straffräddningar, de kommer finnas ur 4 olika vinklar, utan försöka hitta de här kanske 2, 3, 4 kort som tillför något annat. Så det var ju med det gick ut på där och då.
Mm. Hur var tillgängligheten då till spelare och tränare på den tiden där?
Ja, det går inte att jämföra med hur det är idag. Den var ju fortfarande 94, så var det så att alla presskonferenser med landslaget så var alla spelare tillgängliga för egna intervjuer. Så var det. Även inför semifinalen mot Brasilien, för då kom ju också världspressen på ett annat sätt. Så var det liksom öppet hus. Alla spelare tillgängliga.
Och de mådde bra av det och tyckte att det var härligt.
Ja, men jag har pratat lite, jag vet att jag pratade med Jonas Tern i det här projektet och de hade inga besvär av det.
Nej, det är också intressant. Ja. När kom den sjukan in? VM 58 är ett avsnitt också såklart, när jag gick i Sverige då ju. Det är en bra fråga, är du som har skrivit den? Varför nämns inte VM 58 som det största som hänt i svensk fotboll? Är det för att det ligger för långt tillbaks eller vad
vem nämner inte som det största?
Nej, men
rent allmänt eller?
Ja, det tror jag nog. Om man är uppe i vår ålder kanske möjligt, eller ja, så med all respekt, ja. men unga alltså det,
ja, annars är det 94.
Det låter, ja, 58 att VM, att ett fotbolls-VM gått till Sverige spelar fotboll, det känns som en film någonstans långt bort liksom.
Ja.
Jag tror det känns overkligt för folk fatta ens.
Ja. Förhoppningsvis kan vi ge den lite mer liv och nerv och närvaro hos en ny publik då i den här serien. Jens åkte till Florens och träffade Kurre Hamrin och gjorde sista intervjun med honom. Kurre Hamrin är ju vår huvudperson i det här avsnittet.
Moten vickar fram den till Hamrin och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom, går med bollen, de kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på, Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där till två man, vickar sig till och Duvall stupar i mål, ja! Oj, 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 oj.
Och inte bara det utan med hjälp då av Kurres dotter, så Jens undrar också om det kan finnas gammalt material, kanske lite stillbilder eller någonting. Och då när man tittar efter i källaren så finns det filmbilder från VM 58 som Kurres fru har suttit på läktaren och filmat. Och när vi börjar titta på det där så ser vi att hon har filmat även finalen från läktaren i färg. Så vi har färgbilder från
med VM. Med vad?
Ja, sån här, någon liten, jag vet inte riktigt, det var ju sen var det de här super 8-kamerorna, jag vet inte riktigt om de fanns redan på 50-talet, men hon hade en egen kamera på läktaren och filmade Kurre med nedhasade strumpor i färg under VM-finalen mot Brasilien. Och då känner man ju så här, puh, det här är, det ger en ny känsla för det där också.
Ja, det är...
Den skiten lägger man ju inte in på rullbandsväskorna, den bär man ju närmast hjärtat om man ska hem alltså.
Ja, precis.
Fick ni dem då?
Ja, men
eller låna dem.
Ja, precis. Så att vi kunde också digitalisera så att de går att använda.
Men när
det vill jag säga generellt, det har ju varit fantastiskt i det här jobbet med fotbollens historia, att det är flera av våra medverkanden som har hittat gamla egna filmer. Jag var hemma hos Staffan Tapper. Han är en fantastisk person på många sätt och kan Malmös historia utan och innan. Så går vi runt i hans rum i lägenheten där han liksom har alla sina fotbollsgrejer. Och sen efter att titta här då Albert, säger han, så går han ner ett hörn, tar han fram två kartonger. På den ena står det VM 74, på den andra står det VM 78. Ja, vad är det där? Ja, men jag har lite filmer från de här två VM jag spelade. Jag har inte sett dem på 30 år kanske. Ja, är det något vi kan kika på? Ja, visst, tar de sig han så här.
Vilken jävla guldgruva.
Ja. Och det där har vi ju fått... Tommy Svensson, samma sak. Jag frågade Tommy, har du något eget material så här? Ja, filmat från VM 70 när han var med. Utlandsresor med Öster. Allt i färg. Så det där ger ju också en det hjälper till att ge en känsla in i den tiden.
Ja, men idag när allt filmas med mobilerna liksom, och allt dokumenteras. Det måste ju vara, ja, som du säger, en skatt varje gång då man öppnar upp det.
Ja, men det känns ju och jag vet inte om man blir extra präglad när jag var i liksom 70-talet. Jag var liten så där och har sett vissa bilder har sett väldigt ofta. Och så plötsligt får jag se helt nya bilder från den tiden med samma personer. Det blir någon extra känsla kanske.
Mm. Det förflutna i den här meningen är ju liksom delvis, med tanke på att det inte ser ut som det gör idag med alla filmer allt hela tiden. En sorts mörk korridor. Och det här blir liksom så att du hittar ett öppet fönster in i den korridoren. Men på ett nytt sätt kanske till och med.
Ja.
Det är ju mäktigt alltså.
När Staffan Tapper, Sverige möter ju Brasilien i VM 78. 78 är ett ganska bortglömt VM, det gick inte så bra. Men de möter ju Brasilien då och Tapper spelar. Då sitter, jag undrar om det är Roland Andersson, Malmöbacken. Någon av i alla fall avbytarna sitter med Tappers kamera och filmar Staffan under Brasilien-matchen. Så att han har lite bilder på sig själv i VM-matchen.
Börjar från avbytarbänken?
Från avbytarbänken.
Han filmar från avbytarbänken?
Han filmar från avbytarbänken. I väntan på ett inhopp så kan jag väl lika gärna rulla så Staffan har lite bilder på sig själv.
Vilken jävla legend alltså. Det sjukaste jag har hört. Det hade inte hänt idag. Alltså. Herregud.
Men det är också så typiskt de här...
Säg något om en tid också.
Ja, det är också exakt, så typiskt de här personligheterna kanske då att de har de här grejerna i lådor och inte kollat på det på 30 år. Och man själv känner så här, ni sitter ju på guld och på en skatt. Att det måste göras mer. Alltså, det måste ju någonstans... Alla de här profilerna som inte är med och som inte blir uppmärksamma måste finnas hur mycket som helst som går att göra.
Så känner jag. Ja. Och jag tänker just 70-talet så känns det som de här Super 8-kamerorna var rätt populära.
Ja, men det hade man ju hemma, det kommer jag ihåg. Då filmade man ju på stranden och så satt man upp med en jävla skärm och så surrade det släkten ner och så kom det en röd linje i mitten som delade och sen körde de liksom.
Det var ju även i hockeyns historia när Jens var och träffade Uffe Sterner och Uffe började gräva i sina gamla kartonger och hittade ju egna filmer från Colorado Springs då där VM 62 när Sverige vinner VM i hockey och han har filmat hur laget är ute på utflykter och tar det lugnt vid poolen och så här. Allt i färg.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja. Men en grej jag tänker
då blir man glad som.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men det här 58, nu ordnade man VM, det var på hemmaplan, man hade kanske inte sådär, men man går till final. Och på många sätt är ju Sverige en mycket större fotbollsnation nu än vad man var då, men då gjorde man det väldigt bra och även på liksom 80-talet och sådär var man ju, fast då IFK kunde vinna två gånger. Vad tror du det beror på? Varför nu kan vi ju knappt ta oss, eller ni då Sverige, ta oss till mästerskap liksom. Gör du en sån sportslig analys av det eller är du så mycket inne i det filmiska berättandet eller hur tänker du?
Man kan säga just den här serien går inte in och gör den.
Nej, men
sportsliga
du själv,
analysen.
Du själv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jag tycker det är svårt. Jag tycker det känns som de flesta idrotter går i någon slags cykler.
Mm.
Alltså det, vi kan titta på andra stora sporter. Tennis eller bordtennis eller friidrott. Liksom. Det kommer någon stjärna. En stjärna föder fler stjärnor.
Mm.
Sen blir kanske förväntningarna för stora. Blir för jobbigt för generationen som kommer efter. Det blir en svacka. Och sen kommer en ny stjärna. Och så går det lite upp och ner. Jag tycker i fotbollen så brukar det vara ungefär var 20 år så är Sverige så här, 50-talet framgångsrikt. 60-talet gick inte så bra. 70-talet framgångsrikt. 80-talet gick inte så bra. 90-talet framgångsrikt. Mm. Alltså... Så att, jag har svårt att göra någon djupare analys.
Mm.
Ja, men det är trots allt bara 6 år sedan Sverige var i kvartsfinal i ett VM.
Ja, det är sant. Man har ju också, alltså, det känns som att minnet blir kortare och kortare också. Men ja, kan jag ha med den egna åldern att göra möjligen.
Och ja.
Följer du allsvenskan något?
Jag följer det ju mest resultatmässigt. Jag är fortfarande intresserad. Jag följer resultatmässigt. Jag ser lite mål på Sportnytt eller på någon annan sajt. Jag ser inte hela matchen.
Nej. Vilken plats har den i den här serien om den har någon?
Den finns ju med som en del i vissa berättelser. När Bob Houghton kommer till Malmö. Staffan Tapper är en huvudperson som på något sätt ramas in av två händelser på 70-talet. Dels en straffmiss som han blir ihågkommen för, men något som är mycket större är att han faktiskt är lagkapten när Malmö FF spelar final i Europacupen 1979.
Ja, just
alltså det sista han gör i sin karriär så leder han ett svenskt lag till de största matcherna som de har spelat. Så att det är liksom den resan vi berättar om Tapper. Och då med Bob Houghtons intåg och den här diskussionen i allsvenskan vad som var, hur skulle man spela fotboll?
Mm.
Laban Arnesson och Georg Åby Eriksson som ju var landslagsledning ville ju spela så här holländskt och tyskt, alltså en finare passningsinriktad fotboll. Och Öster stod ju för det i allsvenskan. Medan Malmö då när Bob kom in, en mycket rakare fotboll, enklare, inte hålla på att passa runt så mycket och effektivt. Och så det behandlar vi ju en del den här, ja det kallades ju striden liksom i svensk fotboll. Hur ska vi spela? Hur ska man spela? Vad är en riktig fotboll?
Men hur var debatterna då? Jag är ju född 86, så jag liksom kan ju inte liksom ha tagit del av det på något sätt. Men hur var debatterna kring fotbollen då? Eftersom debatterna nu, det är ju framförallt sociala medier, det är poddar, det är spalterna. kanske någon gång i tv också sådär. Hur drevs de
journalisterna? Men de drevs väl mycket i tidningsform. Ja. Alltså krönikörer i tidningar och utspel i tidningar. Det var ju där ändå en stor del ägde rum. Det är klart, tv och radio också. Men, men det var just det där att Malmö fick kritik för att de spelade tråkig fotboll. Men det skulle vara lite mera lir, men det var ju otroligt effektivt. Och, och Bob Houghton präglade ju svensk fotboll för decennier framåt sen. Sen tog ju Sven-Göran Eriksson över och utvecklade det ytterligare.
Men kom ihåg, Roy Hodgson kom ut i Halmstad 76 och sånt där också, hur han öppnade upp. För då måste ju komma ihåg också hur världen såg ut på det sättet. Det fanns inga fönster ut mot resten av Europa. Vi hade tips extra, om det inte var en sändning som bröt ner för att det regnade någonstans på vägen. Så var det en fotbollsmatch i veckan och allt det där. Liksom. Ja. Vi hade inte det här otroliga jävla panoramafönstret som är mot resten av världen dagligen, dygnet runt, som det har varit de sista 10, 15, 20 åren.
Sen berättar vi ju, och vi berättar också en del om att i Tommy Svensson, Ravelli-episoden om Östers resa, som ju Stig Svensson tar dem från Division 5, nykomlingar i Allsvenskan 68, vinner guld direkt. Så det är liksom en pusselbit. Men sen också i avsnittet om Umeå IK och Damallsvenskan, resan de gör. De börjar i lägre divisioner och har en vision. Och från mitten av 90-talet när de börjar samla Frida Östberg, Hanna Ljungberg, Malin Moström, ju blir en stor dominant i svensk fotboll. Och Hanna Ljungberg vinner 7 SM-guld med Umeå och de blir bäst i Europa. Faktiskt det enda svenska klubblag som har vunnit den största europeiska turneringen. Så att vi gör ju en berättelse om Umeå också, som är väldigt speciell, hur de flyttade fram positionerna.
Alltså man var ju sugen på det innan, du skickade ju igår där man skulle läsa på och kolla lite, sen hade jag sett lite om det och sen när du har berättat om de här grejerna, så kommer alla de här klippen du pratar om, det förresten, de här färgerna, kommer de komma med? Kurres i Florens är jag ju med, men alltså kommer de, är de med eller?
Ja, men det är med bilder, VM-finalen i färg med. Och egna bilder på Staffan Tapper när han möter Brasilien i 78.
Den där från tränings avbytarbänken.
Och Tommy Svensson när de sitter i omklädningsrummet under VM-70 och så här. Jo då.
Stort alltså.
Ja. Nej, men det är ju, jag tycker det är fint det du sa och du också.
Vi bara säga på tal om egna bilder. Vi har även bilder på en tultande Pia Sundhage som knappt kan gå men redan har bollen framför sig hemma i trädgården i Marbäck. Där man tidigt ser personen vart det ska ta vägen någonstans.
Det är fint, det är fint. Ja. Nej, men just det att värna om historien. Det är ju vi och våra hjältar inte varit så bra på. Den lansen har ju du dragit väldigt mycket. Så det är ju härligt att det här kommer.
Ja, men
man
verkligen.
Hoppas att man får att klubbarna också börjar ta hand om sina hjältar. Vad är ditt exempel om Göteborg, att de här hjältarna fick ju ställa sig i kön och betala för biljetten liksom.
Ja, nej, men det var, ja, men jag skulle gå på en öjsmatch på 80-talet någon gång där. Och så kommer Gunnar Gren gående liksom, och letar efter någon sorts halvtafflig vippingång där vid de här snurrorna liksom. Och så kommer någon god gubbe i någon väst där och säger Gunnar, du ska ställa längst bak i kön som alla andra. I någon sorts välmening då, att vi ska inte förhäva, och han gick och ställde sig och slokade. Och då tänkte jag, men vad fan, alla de här människorna hade blivit lyfta av att låta Gunnar Gren för fan gå in gratis på ÖIS Sleipner liksom. Men han ska då bli en god gubbe bland alla. Det är en förnedrande på det egna hjärtat någonstans liksom. Vi måste komma till insikt om att genom att lyfta fram, att hylla, att minnas, att påminnas, det handlar inte om att man lyfter upp andra på sin egen bekostnad, utan att man lyfter sig själv som människa liksom. Att man blir en bättre människa själv av det.
Det är intressant att du säger Gunnar Gren, för jag kommer ihåg, jag gick på Journalisthögskolan i Göteborg i slutet på 80-talet och så hade vi tv-veckor och då var vi några stycken som gjorde ett reportage om Gunnar Gren, bodde på Linnégatan i Göteborg då. Och då berättade han just det här som jag minns det, att när han kom till Italien, då var det något annat. Det var liksom höjdpunkten att få åka dit, för där var mottagandet ett helt annat än vad det var då på hemmaplan så att säga.
Ja, nej, fan, det här kommer ju bli som alla dröm och kvar. Nu är kraven, nu är förväntningarna i skyhöga, det fattar du.
Ja, vi får se, men vi försöker landa i så här, vi försöker göra filmer som vi är intresserade av, och så hoppas vi att någon annan är det. Och vi har haft väldigt roligt på vägen. Det är ju en ynnest. Jag tycker det är fantastiskt också att SVT, att man kan lägga tid och kraft på att få göra de här berättelserna som sätter saker i ett historiskt perspektiv och i sammanhang över tid.
Mm. 21 april, SVT Play-premiär där, och sen så kommer den rulla i den skrade vanliga, eller så?
Tablån.
Tablån, ja.
Ja.
En gång i veckan, eller?
Jajamän.
Fan, vad bra alltså. Abel Svanberg, stort tack för att du kom hit och presenterade det här, och till alla som lyssnar på det här, missa inte den här serien Fotbollshistoria på SVT som drar igång om någon vecka eller två. Tack för din tid, Albert. Ta hand om det också.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka snart igen med en utavsnitt. Ta hand om er där ute. Ciao, Bell.
Ciao.